Jo, det stämmer det. Det betyder förbrukad. Men jag förstår lite grann varför Robert inte predikar idag. Han är ju betydligt rörligare än jag. Hur skulle det gå här? Men jag känner det som en stor förmån att få predika idag och göra det tillsammans med Pingstbrass som då förkunnar i toner på det här mäktiga sättet. Hornmusik, kor, blåsorkester har ju följt mig mycket genom livet. Jag började min karriär långt bak som S-bassist. Sedan blev det ventilbasun som ju är en trombon utan draget med ventiler. Men sen tyckte jag såg så spännande ut med trombon så det blev det som jag gick över sen till. Men nu ska vi inte tala om det. Jag tycker det är mäktigt ändå att få förkunna Guds ord. Och samtidigt lite skrämmande. För vem är jag? Det har jag känt många gånger. Att jag skulle få stå här och prata i en halvtimme till er. Någonting som kan vara av betydelse och värde. Det är mäktigt. Det jag ska säga idag, det är någonting som har rört sig i mig under lång tid och legat på, verkligen på mitt hjärta. Vi har ju ett tema det här året i vår församling här, missionär där du är. Och jag tycker att det här som jag har burit på ligger väldigt i linje med det. Och faktiskt är det som så att jag övade lite på den här predikan i Pingstkyrkan. Nej, inte övade, men jag kände att jag höll den i Pingstkyrkan i somras. När vi hade gemensamma möten, en gudstjänst i Pingstkyrkan. Och då, när Pernilla frågade om tema så hade jag lite olika funderingar. Men det blev de missionär där du är, hur då då? Men egentligen är temat för min predikan att ordet blev människa. Och vi ska läsa ifrån Johannes det första kapitlet och 14 versen. Och vi ska läsa ganska mycket i Bibeln idag. Och vill ni ha en Bibel så finns det där nere. Följ med, men annars kommer alla bibelorden här på skärmen. Och ordet blev kött, eller ordet blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härligheten som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det talas idag i kyrkliga sammanhang väldigt mycket om att sänka trösklarna. Och det får ibland då handla om att vi ska förenkla och vara kanske lite mer försiktig, inte så utmanande med budskapet. Man ska ju inte skrämma bort människor. Men nu är det kanske inte egentligen där som problemet finns. Det är nog snarare så att vi har blivit så utslätade idag i vår tid när det gäller budskapet. Men kanske då höjt trösklarna på andra områden. Så att människorna känner sig främmande och utanför. Men egentligen, om vi tänker efter, så är inte det stora problemet trösklarna utifrån och in. Utan inifrån och ut till människor. Att församlingslivet, att få det att nå ut till människor genom våra egna liv. Och här i Elim så har vi ju ganska höga trösklar in med undantag för handikappingången här. Och det finns ju i våra kyrkor handikappramper och i många olika sammanhang. Och kanske det skulle behövas något av en handikappramp för att hjälpa oss i vår svaghet. Och i våra stapplande försök att göra någonting bra för Jesus. En sak kan vi konstatera, det är att det finns idag i, också i Sverige, ett enormt andligt sökande, en andlig längtan hos människor. Men mitt i allt det finns det också en så tragisk vilsenhet. Man har lättare att sätta tro till stenar, och då menar jag inte mig då, utan så här andra stenar. Stenar och kristaller, tarotkort, healers, tankekraft, mindfulness och mycket annat sånt. Medan kyrkans budskap anses instängt och förlegat. Och där vi i våra kyrkor har kommit i väldigt hög grad att förknippas med det stelnade etablissemanget, eller vad vi nu ska kalla det. Och också med strider och teologiska spetsfundigheter, med dömande och utanförskap. Och det har blivit mer också av oförsonlighet istället för ett frigörande budskap för hela människan. En befrielse. Detta att äntligen få andas igen. Och där kanske vi också är ibland. Liksom håller andan då. Men betyder det här för någonting för mig? Är det här någonting? Är jag något värdefull? Har jag någonting att ge? Har jag någonting att komma med? Att få slappna av och andas ut. Och upptäcka den frihet som tillhör Jesus Kristus. Men man tänker kanske också ofta så här att majoriteten kanske aldrig kommer att ta emot det kristna budskapet, eller? Vad tror vi? Men nog måste vi ändå erkänna att vi har kapitalt misslyckats med att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad bland våra medmänniskor i vår stad och i vårt land, i vår tid. Och i det här så ser vi ofta tillbaka, liksom på de gamla goda tiderna. Gamla tiders väckelse vi väntar, då ska det bli, kan det bli annorlunda. Men handen på hjärtat, hamnar vi då inte i en situation där vi lämnar över åt Gud att göra jobbet åt oss? Om bara Gud sänder en väckelse, om bara den heliga ande kommer och blåser bland människor, när Jesus säger, ge dem ni att äta. Gå ut och gör alla folk till lärjungar för att kunna evangelium. Jag har en pastorskollega som på fullt allvar menar att väckelse i den bemärkelsen som vi då tänker det, snarare är ett Guds underkännande av vår tjänst och vår evangelisation. Så att om det överhuvudtaget ska bli några frälsta i vår generation så måste Gud sända en väckelse. Jag vet inte, kan det vara så kanske? Det naturliga vore väl att människor kom till tro idag genom att vi i våra liv, i våra ord, i våra handlingar förmedlar evangeliet till människor. Och vad finns det då för väg att gå? Ja, det är nog precis samma väg som det alltid har varit. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Att ordet får bli synligt uppenbart i människor, i dig och mig. Och sen står det, avslutningen på den här versen tycker jag är så fantastisk. Och han var full av nåd och sanning. Toralf Gillbrandt, den norske teologen, har myntat ett uttryck som är så här. Nåd utan sanning är bedrägeri. Sanning utan nåd är tyranneri. Men nåd och sanning ligger det frälsning i. Och nog är det så. Och lägg märke till att nåden kommer först. Nåd som överskyler, nåd som helar, nåd som lyfter, nåd som hjälper, nåd som renar. Och så kommer också sanningen om mitt liv. Och jag ser att jag är så totalt beroende av det här. Och sanningen också att jag får förmedla det här till människor som jag möter. Det handlar alltså om att ordet blir människa i mitt liv, i ditt liv. Först och främst genom att Jesus bor där. Bara Jesus. I ingen annan finns frälsning. Ej heller finns under himlen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Det är honom vi presenterar och representerar. Det är så härligt med Sebastian Staxet som är här i stan den här helgen. Hur oerhört Jesus-centrerad han är. Och i sin förkunnelse, i sina vittnesbörd, i det han säger. Och många andra som har vaknat upp över det i vår tid. Att det är ju det handlar om. Att Jesus får bli levande i mig och genom mig. När vi möter människor så, åtminstone om jag ser på mig själv, så handlar det så mycket om saker som vi gör i församlingen. Så det fina barn- och ungdomsarbetet vi har, sången och musiken. Och det är jättebra. Men det är ju inte frälsande. Det är ett resultat av frälsningen i våra liv. På grund av det kan vi ha vårt barn- och ungdomsarbete. På grund av det kan vi sjunga och spela till Guds ära. Frälsande, det är bara genom Jesus Kristus. Man talar ofta om en förklädd Gud eller en obegriplig Gud som är långt borta. Och det är väl lite grann den vilsenheten som finns idag. Religion och tronspråk har blivit obegripligt och främmande för människor. Och vi ska väl kanske inte kassera de här orden som frälsning och benådad och försonad och på nytt född och så vidare. Men att använda det förståndigt och förklara. Framförallt förklara genom Jesus Kristus. Och vi kristna är kanske också ganska obegripliga ibland. En del försöker lyssna och förstå, men har svårt att få det att gå ihop när man jämför vår bekännelse med våra liv. Många längtar och söker, men tron behöver ha ett fäste. En verklig levande Gud i Jesus Kristus uppenbarad i mänsklig gestalt. Hur blir han ordet i oss idag, i våra liv? När människor ser på mig och när människor ser på dig, hur uppfattar de då evangeliet och Guds kallelse till människor? Hur blir han då synlig? Vilken Guds bild ger våra liv och våra kyrkor och församlingar idag? Vi ska läsa ifrån Johannes evangelium, det första kapitlet och den 18:e versen. För det handlade om en uppenbarad, en synlig Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Jesus, den enfödde sonen, han har kungjort vem Gud är. Och Jesus uppenbarade då Gud och Guds rike på, ska vi säga, tre olika områden. Det första ska vi läsa om i Johannes, det 14:e kapitlet, verserna 7-9. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, visa oss fadern? Kan vi säga så idag? Om vår församling, om våra liv. Den som har sett mig, den som har sett oss, har sett Gud, fadern. Vi läser vidare. Han blev människa, men han talade också, hans vittnesbörd. Johannes 14:10-11. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte det, så tro då för gärningarnas skull. Alltså vittnesbördet. Han talade, han undervisade. Det behöver vi också. Att ordet både syns och ordet hörs. Och det tredje, hans handlande. Johannes 5 och 36. Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. Det verk som fadern har gett mig att fullborda. Just det verk som jag utför, det vittnar om att fadern har sänt mig. Alltså, gärningar, handlingar, att be för de sjuka, att göra gott mot människor, det blir synligt, påtagligt. Jesus Kristus kom till den här världen. Och nu säger Bibeln så här. Ni är Kristi kropp. Ni är Kristi kropp. I Jesus Kristus kom Gud nära. Gud blev människa. Idag i församlingen kommer Kristus nära. Han blir människa. Vi är hans kropp, lemmar i hans kropp. Tillsammans gestaltar vi Kristi verk. Den osynlige blir synlig när man tar steget från ord till handling. Och det är på många plan. När Jesus vill gå in i det allra djupaste när det gäller oss, så gör han det i en bön. Det vi brukar kalla för Jesu överste prästliga förbön. Och hans bön kulminerar i ett par uttryck, böner som berör oss också idag på ett särskilt sätt. Och han ber så här: jag ber att det ska vara ett, för att världen ska tro att du har sänt mig. Jag ber att de ska vara fullkomligt förenade till ett, för att världen ska förstå. Och då måste vi ju förstå och tänka oss att här handlar det inte om den här osynliga gemenskapen, som vi, den andliga gemenskapen som vi ofta talar om, att vi har ju andens gemenskap. Det syns och det märks, för att världen ska se och tro, för att världen ska förstå. Och här har vi mycket att jobba på, tror jag, idag. För den, en av de första frågorna som man möter när man möter skolklasser till exempel, det var: varför är det så många kyrkor? Varför kan ni inte hålla sams? Och så vidare. Nu ska vi inte gå in på den diskussionen direkt här, men det har betydelse. Den mänskliga kroppen är ju så oerhört rikt ut, och jag upphör inte att fascineras över det. Häromdagen fascinerades jag över det här när man sväljer. Man känner maten och smaken i munnen och så sväljer man. Så känner man ingenting, men det händer saker där i. Och så går det ut till hela kroppen och så används det. Och så kan man ta massor av olika områden så här. Även församlingskroppen är ju så rikt och oändligt utrustad på så många sätt. Välsignad. Men man kan ändå som människa, trots att man är så rikt utrustad, så kan man som människa uppleva ett främlingskap, att man passar inte in. Man känner sig värdelös som människa. Och så kan det vara i församlingskroppen också. Att man känner som att man inte passar in riktigt. Man har ingen riktig funktion. Kroppen får inte leva det liv som den är utrustad för. Och frågan är då återigen, när vi ser församlingskroppen oss, vilken gudsbild är det som skapas i människors hjärtan då? Sen är det så här, att våga gå vidare och sänka trösklarna. Det står om Jesus att när han såg folkskaran, hur illa medfarna de var, lika får utan herde, så greps han av innerligt medlidande med dem. Det ord som används här, det är ett ord som heter planksnos. Det betyder inälvor. Han fick bokstavligen ont i sina inälvor. Vi säger att hjärtat vrider sig i bröstet på mig, eller magen vänder sig. Vi använder de där uttrycken. Det är alltså en påtaglig fysisk känsla hos Jesus. Han greps över människors nöd. Och vilka former av nöd ser vi då idag i Örnsköldsvik, där han genom sin kropp vill förbarma sig? Och vad skulle han göra, eller vad ska vi göra? Ska vi utlösa en väckelsemötesserie och säga till människorna att kom till oss och lyssna? Ja, det kan vi göra. Men vi kan göra mycket mer. Jag har ju fått vara med några år nu sedan jag som ung 20-åring började som evangelist och 50 år som pastor. Och det är många trender som har dragit fram genom åren. Och många önskemål. Om bara den predikanten kommer till oss, då ska det hända saker. Om vi bara får lyssna till henne eller honom, då blir det. Om vi bara får ta emot och uppleva det där. Det började, så långt jag kommer ihåg det, så började med något av ett utgivande och fattigdomsideal på 70-talet. Att man inte skulle leva bara för att samla på oss, utan för att ge ut till människor. Och tänk om det hade fått slå rot ibland oss lite mer. Men sen kom istället ganska fort framgångsteologin. Att det ska löna sig på många olika områden. Sen var det en period då man skulle be för benen, så att de skulle växa ut, för att mycket av sjukdomar. Och jag raljerar inte nu. Observera. Men jag tänker liksom över det här, att det är så mycket som rör sig. Så kom det att man skulle ramla baklänges när någon bad och la händerna på en. Och sedan kom det profetrörelsen, att det, alla skulle vara profeter. Och det står ju i Bibeln att alla, Paulus ber att alla skulle ju behöva vara profeter. Så kom det här med att man skulle skaka som en drucken nästan. Skrattarrörelsen. Så kom Willow Creek och den formen av gudstjänst utformning. Torontoväckelsen, Vineyard, New Wine, Hillsong. Och nu är det kanske att man ska ha tilltal och se bilder. Och sen håller du på att svänga tillbaka pendeln, för nu är det populärt med katolicism och liturgi som kommer igen. Och allt det här är ju bra. Vi behöver kanske uppleva saker, men är det egentligen det som det handlar om? Är det det som är receptet, att haka på olika upplevelser och trender, eller att gå dit där det händer saker? Den tid kommer, säger Paulus, då människor ska samla åt sig lärare och hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen. Då sen kommer vända sina sinnen till fablerna och inte vilja höra sanningen. Men du, var sund och förnuftig i allt. Arbeta och ge ut dig för evangeliet. Utför en evangelists gärning. Och Paulus skriver också till Korinten att ni är spädbarn i Kristus. Därför att en säger jag håller mig till Paulus. En annan, jag håller mig till Apollos. En tredje, jag håller mig till Kefas. Och så är det någon som säger jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Och det är Apollos som gjorde att ni blir födda på nytt, eller Paulus? Vi är ju bara redskap. Jag planterade, Apollos vattnade. Och nu kommer jag då till huvudordet i min predikan. Och det ska vi läsa i ett långt sammanhang. Och det är tufft. Jesaja 58. Ropa med full hals. Håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Och så frågar de så här: varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Det är ju allvarligt. Ni fastar inte på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle det vara en fasta som jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta till Herrens behag? Nej. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd med den hungrige och skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne var du än ser honom och dra dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Och så kommer ett mäktigt löfte till det här. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga: se, här är jag. Om du gör det av med varje slags ok, om du slutar peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungriga av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara en liken vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalarna från forna tida släkten. Du ska kallas han som murar igen sprickor. Han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Gud är upprörd. Han är kränkt. Han är vred. Därför att man menar sig fira gudstjänst. Man håller fast vid offren, vid sångerna, vid tempeltjänsten, alltihop det här. Men man glömmer det som är Guds folks kallelse. Jag tror inte att Gud har förändrats på det området. Kallelsen att se människor som lider. Att bry sig om människor i deras... Jag skulle kunna läsa hur många bibelsammanhang som helst som har just det här temat. Ni brummar som björnarna, ni suckar som duvorna. Men ni ser inte rätten, rättvisan och kärleken. Språnget från ord till handling kanske kan vara långt, men det är så oerhört viktigt att våga ta det språnget. Och nu kanske någon säger, ja, men det är ju Gamla testamentet och Israel. Ja, men lyssnade ni till inledningsorden? Så använde Jesus ungefär samma tankar. Vi har den texten här. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, eller högra, det är höger. Kom ni min faders välsignade. Och ta emot det rike som står berett åt er från världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Var törstig och ni gav mig att dricka och så vidare. Och då ska de fråga: när såg vi dig hungrig eller törstig eller främling eller naken och så vidare? Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Det som är överraskande i den här texten är att den här domen frågar inget efter tro och bekännelse, utan vad har ni gjort för en av dessa mina minsta? Vi kan läsa vidare från Matteus 7, verserna till 21-23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Drivit ut onda andar med ditt namn, gjort många kraftgärningar med ditt namn. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Och inte här handlar det om en rätt bekännelse eller saker som verkar andliga. Inte ens under och tecken i Jesu namn, utan avgörande att göra Guds vilja. Och vad är då Guds vilja? Tidigare säger Jesus, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och så lägger han till, detta är lagen och profeterna. Allt vad ni vill att människorna ska göra. Elisabeth och jag, vi brukar läsa Bibeln på morgnarna hemma, och vi har nyligen läst Uppenbarelseboken. Och det här är till lite i slutet med människosonens dom. Det står att böcker blev upplåtna och likaså livets bok, och var och en dömdes efter hans gärningar. Tron alena är frälsande, men tron resulterar i ett liv i gärningar. Att då slutligen få gå från ord till handling, det innebär inte att man lämnar ordet, utan istället så att ordet ska få leva och verka i våra liv, i vardagen. En förankring i ordet, en förmedling av ordet, och så står det att Herren stadfäste ordet med det under och tecken som åtföljde dem. Och slutligen, när Lazarus är död, så kommer Jesus till systrarna Marta och Maria. Marta säger, Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte vara död. Och Jesus säger, din bror ska stå upp igen. Och då säger Marta, jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Men även om hon inte säger det, så känns det att hon säger, vad hjälper det oss? Och då är hon förankrad i historien, om du hade varit här, och i framtiden, jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Men säger hon, nu då? Och vad gör Jesus då? Och han går in framför Marta och säger, Marta, det där som du tror på, det är jag. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han dör. Och därför handlar det inte om teologiska kunskaper och sanningar eller utanverket, utan det handlar om en relation, en personlig relation med Jesus som påverkar dig och mig i vår vardag, så att ordet får bli handling i våra liv. Tack Jesus för att du vill låta ditt ord verka, plocka bort det som var mitt eget, och att ditt ord får vara det som lever i oss, genom oss, i vårt möte med människor, i vår tid, i vår stad. Jag ber i Jesu namn. Amen.